Hej och välkomna till Modellbyggarpodden. Ännu ett avsnitt och idag är det trångt här i podden. Vi är fyra pers faktiskt idag. Det är jag, Fredrik Håkansson, och sen har vi Erik Westberg sittande vid sitt byggbord. Och Christian Lidborg har vi vid sitt. Och sen har vi Erik Ahlström också. Välkomna allihopa.
Tack.
Tackar.
Ja, nu som sagt, nu är det lite disciplin som gäller här för att vi inte pratar i mun på varandra. Men det innebär inte att ni ska vara tysta för det.
Nej, det ska inte vara. Och det är ju en stor ära att ha Erik med igen. Att kunna berätta om sin erfarenhet av den här fantastiska hobbyn vi håller på med. Så att det är många frågor och många tankar, men jag ska hålla mig lyssnandes.
Mm. Erik, du är ju med här för att vi kom ju aldrig i mål förra gången när vi snackades vid. Vi kom i självsvängning istället.
Ja, alltså det är, jag kan prata hur länge och hur mycket som helst. Så alltså det är liksom, ja, det är ju ett ämne som fyller åtminstone mitt liv till stor del. Alltså jag har ju en familj också, men ja. Men det, jag kan prata hur mycket som helst.
Jo, jag känner igen det. Det fyller mitt liv och mitt hus också, vill jag på säga.
Jo.
Väldigt mycket. Så det, och idag så ska vi snacka om det här med att samla modeller. Men först, hur har veckan varit för er? Vad händer?
Oj, nu börjar ju livet komma i kapp här. Det är vardagar och det är ingen jul och ingen vinter och sånt där. Så att nej, men jag har ju varit på Närcon i Linköping den här helgen tillsammans med min yngsta dotter och en kompis. Och vi har njutit av att se alla spännande individer som klär ut sig till både cosplay och skådespelare och andra karaktärer. Så att jag har varit där i 3 dagar och kom hem i natt, så nu är jag trött. Det måste jag säga.
Ja, några plastmodeller där då?
Det fanns faktiskt lite Warhammer-prylar fanns det. Så att det var ju åtminstone kul att lägga ögonen på. Men det var inget jag köpte. Men jag köpte nog ett litet mynt som jag tänker att jag eventuellt ska ha som en bronsstaty-variant till någon form av diorama framöver. Vi får se. Så att det fanns lite för alla.
Ja. Och Erik Westberg?
Jo då, nej, men det är bra. Det har varit släktkalas här i helgen. Äldsta dottern fyllde år här, så det har varit inte så mycket modellbygge. Men det är därför jag sitter här nu och försöker ta igen lite grann då av förlorad tid. Så att, men jag har hunnit gå på fotboll idag också. Det var lite roligt att se Blåvitt vinna en match för en gångs skull. Så att, jag har fått mycket gjort idag faktiskt.
Ja, jag och Fredrik vet inte exakt vad fotboll är, men hoppas du hade kul i alla fall.
Ja, det var kul.
Ja, bra. Jaha, Erik Ahlström, hur är ditt förhållande till fotboll?
Alltså det är tämligen allergiskt, men jag är idrottsallergiker. Men jag har hört att vad gäller just den sporten så är vi tydligen bäst här nere. Det sägs så i alla fall. Oh. Vi har tydligen flest sådana där medaljer. Jag tror det.
Ja. Flest C4-medaljer.
Annars har jag fått hem lite roliga modeller på sista tiden här, och jag sitter och håller på och pillar lite grann på Thunder Models eller LRG Ford bland annat, och sen fick jag hem en bok från Allt om Hobbys förlag om terrängbygge. Jag vet inte om ni har talat om den och sett den.
Jo, den har vi också fått varsitt ex av faktiskt.
Ja, vi fick den i torsdags.
Ja, samma här.
Så den ska vi ta upp framöver, hade vi tänkt faktiskt här i podden.
Tycker jag.
Kan väl hinta om, för den var ju fantastisk, kan vi säga så här långt.
Håller helt med, helt enig. Ja, nej, så att det är väl det. Och så har jag en Shelf Queen Så man kan koppla lite till poddens ämne idag, det här med att samla modeller. Det, på mitt bord framför mig som jag sitter och stirrar på, och den stirrar på mig, så står Dragons Black Box Saladin.
Oj!
Ja, det är ett härke, men innan den fanns det ju bara Tamayas gamla Saladin från mitten på 60-talet.
Mm, just det.
Och det är där samlingen kan kopplas in. För den, det är en leksak så att säga.
Men ska du inte bygga den eller hur tänker du?
Vilka då? Tamayas?
Nej, Dragons.
Jo, för fan. Den är byggd och jag håller på att vädra den. Men där är mycket man får fixa till. Det är liksom, man förvånar sig att detta är en modell som är tillverkad för några år sedan. Det fattar man inte. Men det är ju Black Box-serien generellt. Tyvärr.
Ja, den fick ju lite sval kritik. Det fick den ju helt klart. Men det är ju oerhört intressanta objekt i serien, det är det ju verkligen.
Ja, men det är också det är fascinerande. Black Box, det är oerhört intressanta objekt och oerhört korkade misstag. Det är genomgående på hela serien. Liksom.
Ja, faktiskt.
Men mellan nya modeller så kom ju Garfor den här ett tag sedan också.
Mm. Det ligger 2X här på hyllan också och tittat på. Ja. Jag fick dem eftersom jag förbeställde. Och då också fick med den här fantastiska boken man får med. Helt enastående.
Som du säger, det var helt fantastiskt.
Mm.
Den ligger hemma hos mig här också. Den blev verkligen rolig. Och den är inte
det är en stor bil.
Ja, det är en stor bil. Mycket, mycket stor.
Givetvis finns den här på hyllan också i resin. Men det är en riktigt dålig resinmodell. Så den kommer jag aldrig... Jag insåg redan när jag hade köpt den. Jag insåg det innan jag köpte den. Men ändå köpte jag den. Det är helt obegripligt. Men
kan man så ska man. Men jag tycker att det är lite nice när CSM ändå gör stora objekt. För ibland när de blir lite väl små så... boxarten är cool, allting man får med är coolt. Och sen till syvende och sist så blir det liksom en liten sån 10 cm kybelvagnstorlek liksom på det hela. Men det är kul när det blir lite större.
Alltså de varvar ju lite grann. Jag har jobbat med dem från början. Jag hjälpte dem att ta fram den första modellen, alltså pansarbilsmodellen, Lancaster. Och den tog man ju fram eftersom den användes både av Ryssland och Belgien och England. Så nu kunde jag appellera till en stor marknad. Och sen har de liksom varvat, gjort lite enkla modeller och ibland lite svårt. Sen är det ju så att det är ju dyrare för dem att ta fram en modell som gav för dem. Och därför blir det ju, de måste ta lite små och lite stora. Och sen, men om du gillar stora så är ju ett Tsar-tank på G liksom.
Ja,
den Lebedenko-vagnen ska bli rolig. Alltså,
precis. Den har de ju på gång så att, jag hoppas att det...
Du har ingen inside-information om det, Erik, hur långt de har kommit med den?
Nej, jag har inside-information, det har jag, men inte prognosen, utan de överraskar plötsligt, bara är det klart liksom. Så att, men jag vet ju att den är i pipeline och de kommer ju... Och jag har sett en del... Jag har sett en del grejer därifrån. Men jag vet ju också att det kommer annat så att säga. Men det är ingenting jag kan... Jag kan ju inte gå ut på sånt som de inte själva har gått ut med. Liksom.
Nej.
Det går inte.
Nej, jag har ju under flera år så sneglade jag ju på Coras 172 modell. Den stora resinmodellen. Men nej, jag tänkte att det är inte lönt att inteckna huset för den.
Nej.
Så jag väntar spänt.
Glenn är från Småland. Han scratchbyggde den på 148 eller sånt där. Han på C4.
Okej.
Okay. Den var cool. Var jättestor.
Ja,
det var länge sedan.
Livet är för värdefullt att sitta och scratchbygga det.
Helt klart. Ja. På tal om C4 så såg jag att datum nu var satt.
Yes.
Det kanske inte var någon hemlighet att det var i datumet, det tänker jag innan heller, men.
Och så kommer vi att byta lokal.
Ja, just det. Precis. Vad kan du berätta lite om den lokalen?
Ja, vi kommer att befinna oss på Baltiska hallen i Malmö. Malmös stora handbollsarena. Alltså den stora handbollsarenan i Malmö, så att säga.
Mm-hmm.
Så det är jättestora lokaler. Det är jättebra ljus. Och ja. Så det kommer bli bra.
Erik, får jag fråga, har ni kommit på temaklassen?
I detta nu så har vi en omröstning i vår styrelsens Facebookgrupp. Så det kommer snart. Jag tänker inte släppa mer än så. Men det finns en omröstning på gång, så det kommer alldeles strax.
Grymt.
Ja, Erik, jag är i startblocken här nu för att sätta igång och bygga någonting.
Ja, men vi har en ny utmaning här i modellbyggar på. Ja. Jag har utmanat Fredrik och Christian här med att bygga till temaklassen. Så att, alla andra att göra det också.
Ja, alltså det är kul när det kommer mycket. Och då, vi pratade lite grann om det förra gången jag var med. Det krävs som sagt rätt mycket tankarbete för att få fram en temaklass som faktiskt fungerar och som appellerar till många. Och både brett och djupt liksom.
Vad hette temat sist? Var det vinter eller snö? Eller vad hette det?
Snö, is och frost tror jag det kan heta.
Ja, det blev ju en succé.
Det blev det. Det blev lyckat.
Ja.
Jag var bara förvånad att det inte var någonting från Disney-filmen.
Ifrån Frost menar du?
Ja.
Jo.
Typ en vit snögubbe eller något sånt där.
Ja, nej, det var det inte.
Mm. Nej. Nåväl. Erik.
Mm.
Du och jag, vi är väl hopplösa i det här gänget just när det gäller att samla modeller. Jag vet, Christian, du är väl vaccinerad mot det mer eller mindre.
Jag gjorde ett tappert försök, för när jag sprang på den här Tamias gamla solcellsdrivna bil så fick jag för mig att det var en fantastiskt svår modell att få tag på. Så den högg jag ju. Men det visar sig att den är inte så svår att få tag på, utan den går ju att köpa i princip vart som helst. Så att det är väl så långt jag har tagit det.
Mm. Och Erik Westberg,
jag har ju köpt jättemycket modeller, men det är ju en investering. Mm. De är ju inte värda, det är ju inte att samla.
Nej, alltså, det är stärken.
Ja, precis. Så att, fråga mig igen om 20 år, för då sitter jag på riktiga godbitar.
Då har stashen blivit omvandlad, menar du?
Precis.
Ja. Ja. Nej, men det här med att samla modeller. Erik, hur började det för dig egentligen? När började du inse att du samlade modeller?
Alltså, jag först och främst så skulle jag vilja säga att det här är två sidor på samma mynt, två spår i hobbyn. Stashen, det är, jag bygger, jag sitter just nu i mitt byggrum, där har jag ju omgiven av min stash och mina böcker, och jag menar, här har jag då x antal tusen böcker och x antal tusen modeller och alla aftermarket, allting så. Men här finns ingenting om min samling. Detta har ingenting med min samling att göra. Detta kommer heller aldrig bli något värdefullt, skulle jag tro. Min samling är något helt annat. Och för mig finns det två vägar in i samlandet vad gäller modeller, så att säga. Det ena är märke, brand, liksom där man kan samla på ett märke. Där är ju Airfix den vanligaste folk, alltså, som folk samlar på. Och där finns det ju, det är väldigt avancerat. Och sen kan man också samla på objekt, det vill säga båtar. Gamla båtar. Vi såg ju på C4 i fjol. Då hade ju Göran från C4, han hade en mycket, mycket liten bit av sin Airfix-samling. Och han samlar ju då bara på en del i Airfix. Alltså vissa, jag tror det är 70-tals, men den här runda loggan, alltså inte den långs... Jag kan inte vad de heter, för jag samlar inte.
Ja, den runda loggan, det är en typ 4-logga.
Ja, det heter nu.
Och den, nu börjar jag avslöja någonting om vad jag samlar på.
Ja, precis. Ja, men, och han samlar ju på det, och det är bara det i princip. Mitt samlande, om vi tittar på den biten, den började egentligen med Heller. Och då var det deras fjolliga franska flygplan.
Mm.
För jag tyckte, dels som barn hade jag, min storbror som jag nämnde för avsnitt jag var med, han såg till att det fanns kataloger och modeller och sånt där. Och jag satt och bläddrade de här hela katalogerna och fascinerades över boxarten i katalogerna. Och de här mycket konstiga flygplanen som jag aldrig hade sett förut. Och de fanns även i vår tobaksaffär, Bengtssons tobak. Men jag köpte all någon då. Men sen har jag blivit mer intresserad. Och de har jag kunnat köpa och samla på mig från spottstyver. Liksom, det är inte många som är intresserade av gamla heller. Och du kan köpa dem. Liksom, du kan gå in på hobbybokhandeln. Som ändå vet vad saker och ting kostar. Och köpa en heller modell för 10 spänn.
Mm.
Oj då. Är det så på den nivån?
Ja, men, ja, men visst... Vissa 72-flygplan och sånt liksom, ja, okay. Som inte är något speciellt. Va? Tänker du betala mer? Där började mitt samlande.
Mm.
Och då var det Hellers franska flygplan. Nu har det ju ballat ur helt. Nu är det allt från Heller. Så att, ja.
Ja, men för mig så började det nog egentligen... det finns egentligen två... detta som det började på. För det första var att jag råkade vid ett tillfälle komma över en gammal Revel-modell, och då var jag väl yngre tonåren, av en Stats Bearcat, en av de här Highway Pioneers, och det var ju en gammal modell från typ 1954. Det var den ursprungliga lådan. Och jag visste ju, det var ju min far då som tyckte att ja, men det där var ju en rolig grej. För det kommer han ihåg från sitt. För jag hade ju den. Jag köpte den bara. Den kostade mig en 10 eller något sånt där. Så det började där, och sen hittade jag mer sådana här gamla modeller. Det dök upp lite då och då på auktioner och på loppisar och sådär. Så det var lite spretigt där i början.
Men du byggde samtidigt andra saker också.
Jag byggde annat samtidigt. Och det här var ju... framförallt, det var ju bara kul att ha. Det såg snyggt ut. Det var lite häftigt. Och sen började jag lära mig mer om det här också. Om gamla modeller. Och det var lite coolt tyckte jag med de här gamla prylarna. Och då lärde jag mig bland annat att sak och ting. Det var ju ofta återutgivningar. Modeller har liksom, formarna hade ju levt väldigt, väldigt länge.
Mm.
Och bland annat var det ju då... märkte man ju tidigt att Aurora, Atka, det var ju roliga grejer. Och ja, sen trillade man ju in på gamla Airpik också. Så det var lite spretigt alltihopa. Sen gillade jag verkligen dit när jag var i typ, vad kan det vara? 25-årsåldern. En tjej jag hängde ihop med där. Jag fick en hel flyttlåda med blandade... gamla plastmodeller av hennes far som han hade stående.
Vilken lycka!
Ja, och det visade sig vara väldigt mycket gamla Airfix och Frog-modeller. I blisterpackar, i plastpåsar. Alltså oöppnade grejer.
Mm-hmm.
Med ja, flygplan i princip på rubbet. Och det var ju hur häftigt som helst. Och då är vi någonstans i mitten av 90-talet. Så då vaknade till, för helt plötsligt så var det nostalginerven som slog till med full kraft.
Och jag spelade så mycket roll vad det var för objekt som man samlade på, eller?
Ja, för mig är det också det här, som du sa Erik, det är viss del av Airfix. Och för mig är det Airfix 70-tal, och då särskilt det, den här runda loggan, den man kallar för typ 4, den som kom... började introduceras 1971 och höll på fram till 78 någonting. Där har vi den gyllene eran, och där, de gillar jag.
All right.
Men sen måste jag säga att jag är väldigt, väldigt spretig. Det kan vara allting ifrån boxart. Det kan vara, som du sa Erik, viss typ av modell, tema som man samlar på. Ibland har jag fått för mig att jag vill ha alla modeller av en viss serie från ett visst företag. Bara för att har jag en så vill jag ha resten också.
Ja.
Mm. Så, nej. Ja, sen har du som sagt spårat.
Ja, men det för mig är det också viktigt vad gäller samlandet som då är en del av hobbyn, men en annan del än modellbygget så att säga. Det är, man bygger inte de modellerna. Och det är oftast jävligt kassa modeller. Och det, nej, men de är ju inte bra. Modell från 1964, jag menar, det finns bättre. Och för mig är jag har ju, för närvarande samlar jag, det finns grejer som jag trillar över som jag tycker är roligt, som ligger gammal Rennvall pansar och sånt här va. Men annars har jag två spår. Det ena är heller som sagt, och det ska vara de gamla gula boxarna från 60-70-talet. Och det är också Tamaya. Helst Tamaya Mukai, men också Tamaya. Och det är fram tills, det är huvudsaken är det pansar, men jag kan ta flyg också. Och vad gäller Tamaya. Men det är fram till, om vi tittar på MM-serien, så är det fram till och med Kübelwagen, Schwimmwagen, sexbundaren. Där är det stopp. Det vill säga de hade kommit, nummer ett var tyst pansarsoldater, nummer två var tyskt infanteri, sen kom brittiskt infanteri, Schwimmwagen, Kübelwagen, sexbundaren. Det är de sex modellerna. Sen är det för modernt för mig vad gäller samlandet. Utan det, men sen finns det alla MT-modellerna som ligger, motordrivna modellerna. Och där hade jag ju en fruktansvärd tur skulle jag vilja säga på den stora utförsäljningen av Tykus butik. Och där fokuserade jag på de här modellerna. Och jag hittade enormt mycket. Och det var riktigt, riktigt billigt. Och jag är ju med i en Facebook-grupp som heter Tamaya Vintage Military Kit Box Art. Jag vet inte om ni känner till den.
Den är ny för mig, det är den helt klart.
Ja, det händer inte jättemycket på den. Och så, men jag tycker den är rolig. När jag la upp bilder på vad jag hade köpt och beskrev vad jag hade betalat för dem, så hotade han som har den gruppen att kommer du en gång till med ett sånt här klipp så kommer jag och porta det här.
Oj då.
Det var på skoj naturligtvis, men alltså han skriver liksom, för jag kom först och la upp ett helt gäng jag hade köpt det första dagen där, och sen så kom jag nästa dag och så har jag hittat några till, och då skrev jag liksom, jag ska läsa upp det för jag sitter här.
Ja, vi kan ju säga det att när du och jag, Erik, när vi stötte på varandra på Leonardos där i Tokyo, så var du ju helt exalterad, för du hade sett prinklapp på en av dina modeller som du hade fått tag på väldigt billigt.
Ja, han skriver här, Graham Tetley, if you tell me that you picked that up for 5 euros, then you're banned, skriver han på sin grupp. Ja, det var helt otroligt. Det var en modell jag köpte för, jag tror det var 300 spänn. Det var Tamaya Mukais Sherman M4A1 1-21. Den tog de Leonardo 100 000 yen, tror jag. Sånt. Det låter ju mer, men det ändå var det typ 8 000 spänn eller något sånt. Ja, alltså det är helt andra priser där. I den här, jag fick bland annat en förfrågan förresten här om, nu idag, om från en god vän, en byggare, om en Chieftain 1-25 med Tamaya box art och liknande, men det står något helt annat på lådan och det står inte att det är Tamaya, och vi vet inte vad det här är för någonting, och den har jag lagt ut här i gruppen så vi ska försöka ta reda på vad i hela helvete det är för någonting.
Ja, när det gäller japanska modeller så är det ju, formarna har ju vandrat runt lite och det är väldigt det är mycket skumma grejer mellanåt och kopior och prylar, och i alla fall när det gäller äldre saker.
Ja, jag vet ju, jag såg i Danmark en gång Tamayas STK-Z7 halvbandare, den 88-dragaren från Edai, E-D-A-I.
Mm-hmm.
Men det var ju, det såg i övrigt helt ut som Tamayas box och allting. Men mm. istället för Tamaya så stod det Edai på den.
Okej. Okay.
Ingen aning.
Ja.
Ja. Nej, men så att de här riktigt, riktigt gamla Tamaya tycker jag är roliga. Och där har jag hittade på ett annat ställe för i somras två Tamaya flygplan i 172 från 70-talet. Japanska jaktkärror. Jag visste inte ens att de hade en sån serie. De hade ju sina 100-modeller och så. 72-modellerna kom ju senare, deras 72-flygplan sen. Men det visade sig att de hade den här serien, men det var bara, de hade bara lyckats bara få ut 5 flygplan sen.
Mm. Vi hade en diskussion om det. Jag visade en gammal Tamiya-katalog.
Mm.
Ja, det är... av någon anledning kommer från Malmö från början, den katalogen.
Ja. Same hobby, kanske.
Nej, det var den som låg in i stan, den leksaksaffären där, vad den nu hette.
Leksak City.
Japp. Mm. Och det, då pratade vi alltså, det var väl början av 70-talet, den katalogen.
Mm. Vi hade Tamayas grossist har ju alltid legat här.
Mm.
För alla år.
Ja. Nej, men det, vad är det just med Tamiya som har tilltalat dig? Vad är det som...
Alltså, vad är det som
är häftigt med dem?
Alltså, om jag får börja med Heller egentligen, för det är egentligen de som ligger mig varmast om hjärtat, om jag ska vara ärlig, så är det boxarten, det är ljuset på något sätt, är ofta någonting med, man leker med ljuset. De är inte alls så detaljerade, det är inte alls den liksom klassen som Roy Cross gamla Airfix, som är helt outstanding, det är en klass för sig. Men det är något,
de är väl lite mer impressionistiska i sin stil.
Absolut.
Skissartade.
Ja, och ljuset, och det är ofta ett visst, det är mycket, nu kommer jag in där igen, det är ofta lite öken och så lite palmträd och sånt i bakgrunden. Mm. Flygplan som startar och palmer och ja, ni fattar. Det är liksom,
ja, absolut.
Det går ju direkt in, va? Mm. Skjuter mig i sank totalt. Jag minns också väldigt tydligt. Jag var i Berlin som liten grabb en sommar. Och just då släppte Heller sina 1-35 figurer. Och de hade någon pansar också. Och första modellen hade kommit då. Jag köpte dem in. Köpte fler av dem i en leksaksaffär i Berlin tillsammans med min storebror. Och det var... Just de här franska soldater med sjömansmössor. Sen fattade inte jag att det var amerikanska uniformer de hade dessutom. Men jag var helt såld på de här franska soldaterna. Jag har ett gott öga till Heller efter detta och de här boxarterna. Mm. Och de anskrämliga flygplanen.
Det är en historia för sig, franska flygplan. Här,
ja.
Från mellankrigstiden, det är...
Och det är faktiskt en, jag har bestämt för mig själv att jag ska inte lägga stora pengar på att samla modeller. Det ska vara njutningsfullt och det ska vara lite kul, men det är inte där jag lägger. Ska jag köpa dyra modeller så ska det vara sånt jag vill bygga. Men en modell har jag köpt för dyra pengar. Och det är ett flygplan i 1-75 tror jag det är, eller något sånt. Arc en ciel. Ett tvåmotor, tremotorigt franskt flygplan som är jättesvårt att få tag på, en av Hellers modeller. Och den har jag faktiskt betalt rätt dyra pengar för. Jag tror att det ändå pyntade upp, vad var det, 700 spänn för den och så, för det är ändå ett litet 72-flygplan. Så att, 175 är det. Kom 1965. Det är tre motorer, ett postflygplan.
Mm-hmm.
Civilt, men det är så snyggt.
Mm.
Ja,
Finns det då, när du drar upp gamla modeller så här, finns det gamla modeller som antingen då är bra, eller det är bara de som faktiskt gör just den modellen? Finns det sådana?
Alltså Arkons, tänker du på just Arkons el eller?
Nej, jag tänkte generellt. Alltså att jag tänker exempelvis på gamla Tamiya-figurer. De är ju generellt sett jätteuruslå.
Trädgårdstomta.
Vad heter det?
Trädgårdstomta.
Ja, det är ju verkligen så. De är själlösa trädgårdstomtar idag.
Ja.
Nej, men jag tänker liksom att finns det bra gamla modeller som man faktiskt kan tänka sig bygga, och för att det faktiskt inte finns något annat alternativ?
Ja, det är det ju. Hävdar jag då... Jag hävdar att allting går att bygga i princip.
Mm.
Men bara livet, det var någon som sa att livet är för kort för att bygga dåliga modeller.
Mm.
Det har en poäng där. Däremot finns det inget annat. Ja, men då får man ju ta det minst dåliga som finns på marknaden. Och råkar det då vara en 70-tals eller 80-talsmodell så får det ju bli det. Men det är ju självplågeri. Men jag har ju gjort mycket sånt skit under mina dagar.
Där vill jag faktiskt säga emot. Det är inte självplågeri helt och hållet. Ibland alltså, tycker jag att plocka fram en gammal Airfix-modell från 70-talet. Det är en nostalgitripp också. Det är någonting härligt med det. Och har man bara rätt inställning när man väl bygger den.
Mm.
Okej, nu bygger jag den rakt ur lådan.
Jag kan inte dela den. Den inställningen och rätt inställning, det är en annan inställning skulle jag vilja säga. Jag vill bygga det, så finns det något som är bättre så vill jag. Mitt mål med att bygga en modell, det är att bygga någonting som blir så bra som jag kan göra. Mm. Och tar jag en gammal modell, då kommer jag att gå loss på den och göra allt jag kan. Att bygga en gammal modell rakt ur lådan är för mig helt meningslöst. Det ger mig ingenting. Jag förstår inte vitsen med det. Det är därför jag säger gamla. Alltså då är det bättre att spara det. Det finns liksom bättre modeller att bygga. Alltså, sådär. Och det finns ingen anledning att bygga, tycker jag då, en gammal Airfix Spitfire från 1972 när man kan bygga en whatever. Jag vet inte vem som gör den bästa Spitfiren idag, men ni förstår vad jag menar.
Om man går in med inställningen att jag vill bygga en gammal Airfix Spitfire.
Oh, ja.
För grejen är den också, jag hade ju också en period där man inte kunde lägga hur mycket pengar som helst på modeller, men jag insåg ganska tidigt att Airfix-modeller till exempel, när jag skulle gå in i hobbyaffären eller leksaksaffären och köpa den här Airfix-modellen, så gick den på 110 kronor. Och då visade det sig att då kunde jag köpa en gammal, alltså 70-tals original, för en tredjedel av priset. Bara jag liksom letade runt lite.
Har du med att skillnaden var bara boxarten typ eller då?
I princip är det bara att det var en senare gjutning. Det var samma former, det var allting. Mm. Dekalerna kunde vara bättre, möjligtvis. Möjligtvis de var bättre. Men jag upptäckte ju också att den här gamla modellen från 70-talet, den var ju ofta mycket finare. För formen var inte lika sliten. Och där var ju liksom, på den tiden, då var det liksom att okej, då bygger jag hellre den här gamla 70-talsmodellen än en nygjuten dito.
Mm.
Ja, men som sagt, för mig, i min begreppsvärld så funkar inte det att bygga någonting som de facto är sämre detaljerat, sämre passform, är sämre, en sämre modell, om jag kan bygga en som är bättre. Det här att nostalgibygget funkar inte för mig. Vi har alla olika syn på modellbygge och vad vi vill ha ut av det. Och det är inte vad jag vill ha ut av det alls. Så det skulle aldrig hända. Liksom. Jag bygger hellre det något som är bra. Som sagt, om jag tar det exempel, nu håller jag på med den här Saladinen som absolut inte är bra Dragons. Inte på några villkor kan räknas som en bra modell. Men att ge sig kast med Tamayas gamla Saladin, jag menar, hallå, det nej, det finns inte. Inte av nostalgiskäl heller. Så att det nej.
Nej, jag höll på att säga, men vi är olika.
Ja, men precis, det är ju det. Det är också där jag ser det som, för mig är samlandet, i min värld, i min begreppsvärld, så bygger man inte samlarmodeller. Utan det är plastmodeller man bygger, liksom, och sen är det modeller som man samlar på. Men sen är det ju, för mig är det ju, alltså jag lägger ju en gräns där någonstans vid tidigt 70-tal. Men sen är det ju oftast modeller från 70-80-talet är oftast inte speciellt bra ändå. Men om vi kan ta en exempel där som jag kan relatera till, så är det ju om vi tar Tamayas eller Grey Chevrolet till exempel, som kom mitten på 70-talet.
Mm.
Den är inte jättebra. Men den går att göra någonting åt. Men den kräver mycket kirurgi och mycket, man måste byta ut delar som inte går att använda, till exempel däck och sånt här. Men det går att göra bra. Det går att bli en schysst modell av det. Och så är det ju. Det finns ju de som fortfarande har någorlunda sunda mått, så att säga. Där man kan detaljera upp och ändra på. Absolut.
Ja. Men heller nämnde du varför samla. Som sagt, att återgå till Kristians fråga, varför Tamiya?
Ja, alltså någonstans, jag kommer inte ihåg när, alltså Tamiya har ju, jag började bygga Tamiya ganska tidigt.
Mm.
När jag var, alltså det var sent 60-tal, tidigt 70-tal, när det bara fanns, som sagt, de här modellerna, där jag lagt gränsen, det är ungefär då jag började bygga Tamiya. När det fanns 5 modeller, 6 modeller i MM-serien. Och de köptes liksom i cykelaffären när jag bodde, och då hade Berico tagit in Tamaya ganska tidigt. Sverige var ganska tidiga med det, och marknadsföringen är ganska hårt, och Malmö, Berico låg i Malmö, så att det fanns ju ganska många ställen i Malmö.
Mm.
Så att det blev tidigt ett märke som jag gillade, så att säga, eller som jag tog till mig, fick hem. Min bror hjälpte mig när jag fick hem de här modellerna, för de var lite mer komplicerade än Spitfire. Och någonstans där, när jag sen i långt senare år förstod att det fanns en tid, Tamaya-tid, innan det jag upptäckte fanns. Med allt det gamla Tamaya Mukai. Det hade jag liksom ingen, visste inte vad det var. Och började dra i det. Så blev jag fascinerad. Och bestämde mig för någonstans att det här vill jag samla på. Men jag tänker inte lägga några stora pengar på det om igen. Utan jag köper det billigt, så att säga.
För mig som inte riktigt vet vad det innebär det du beskrev nu, kan du förklara dig närmare lite?
Vilket?
Mukai.
Mukai, Tamaya Mukai. Mukai, om jag har förstått saker rätt, så är det japanska betyder modell.
Okay.
Och på deras tidiga lådor, tidig Tamaya, så står det Tamaya Mukai. Och det är en helt, innan de fick den här stjärnlågan som de har idag. Och då står det Tamaya Mukai. Och de hade, när de kom med stjärnlågan, började med den, som då var blå och gul, röd, gulaktig, och så stod det Tamaya Mukai i en böj runt om den. Och de hade ju inte alls kommit fram till the white box-tänket och så när de hade de här. Detta var, Tamaya Mukai är 60-tal.
Ja, okej.
Ja. Men det var ju tack vare boxarter som de slog igenom. Det var ju ett av de stora skälen att de slog igenom på den utomjapanska marknaden. För det var ja, på den ja. Pantervagnen som de släppte, den var ju otroligt häftig, den boxarten.
Alltså det finns ju många olika boxar. Mm. Alltså om man börjar titta bakåt så finns det ju mycket olika boxar som de hade parallellt och så. Mm. Och sen hade de ju, när de hade ju inte riktigt koll på vad de ville i början. De hade, först och främst var allting motordrivet, om vi nu håller oss till pansar.
Mm.
Och de körde 1-35, det var en serie, MT. Och där fanns det med två olika typer av motorer, en motor och två motorer. Och sen körde de 1-25 och 1-21 om vartannat. Det var oklart i den serien vilka skalor de hade lite sådär. De kunde inte bestämma sig riktigt.
Så de hade 1-50 hade de också.
Inte i pansar.
Nej, det var flyg.
Mm. Och sen hade de hade ju 1-48, en serie 1-48 pansar också. För 10 stridsvagnar. Bland annat stridsvagn S-103. Ja, och allting var ju motordrivet. Och sen så startade de MM-serien. Och där gjorde de sen i MM-serien att varje gång de gav ut en ny modell, till exempel när de kom med sin första Matilda, då gjorde de den med motor i MT-serien och gav ut den utan motor i MM-serien. Och MT-serien var ju inte white box. Den hade ju liksom landskap och grejer. I början, ja. Det togs bort sen. Så de var lite fladdriga. Men har ni läst Master Modeler, Creating the Tamiya Style, avskrivet av Tamiya San?
Nej.
Gör det. Den är jätteintressant. Och han beskriver där liksom hur de går från träklossar och till det de är idag.
Mm.
Och den finns på engelska. Jag köpte den när jag var i Japan i Tamayas butik. Oerhört intressant. Man får förståelse för vilka nitar de gick på när de försökte introducera grejer i USA. USA bara titta på dem när de skulle introducera den här slottkarbilar. Hade Tamaya då, kom dit och ja, men vi kör amerikanskt. Ja, men jag kan väl prova den då. Det var så stora uppbyggda banor. Ja, ja, okej då. Och den var ju utklassad i alla de amerikanska bilarna.
Mm.
Ja. Ja, men vill du köpa den nu då? Nej, vi kör amerikanskt. han hade oerhört svårt. Och likadant när han första gången fick se en stridsvagn. Det fanns nämligen inga stridsvagnar i Japan. Det fanns inga museum. Japan ägde inga stridsvagnar i princip. Och det fick han göra, jag tror det var på Aberdeen Proving Ground. Han fick se en stridsvagn. Han var helt exalterad. Fullständigt exalterad. Han skulle fotografera den här och så vidare. Så läs gärna boken. Den är jättespännande och jätteintressant.
Men Carl lever inte, eller?
Va?
Carl lever inte, eller?
Det vet jag faktiskt inte. Det är i alla fall inte han som styr företaget för närvarande. Eller han har ju lämnat över. Men,
ja,
men att då titta, som sagt, om man då, en del modeller, om man börjar titta bakåt, har ju liksom funnits under den här Mukai-tiden redan. Och där har jag haft stor hjälp också av en Tamaya-bok, The Complete Works of Tamaya 1946-2015.
Mm-hmm.
Tyvärr köpte jag bara Military Models när jag var i Japan. Jag köpte inte den som heter Airplane och Ships. Och är det någon som ska åka till Japan så vill jag att de köper den till mig. Det går bra att kontakta mig via Facebook eller vad som helst. För den behöver jag. För här kan man, de är helt på japanska de här böckerna. Men man ser, där är alla boxart liksom. Om du går in och tittar på en modell så finns det flera olika boxart. Man får se liksom gången lite grann. Och där visar sig att det finns massa konstiga grejer som aldrig nådde hit i alla fall, så vitt jag vet.
Ja, okej.
Ja.
Men där har vi ju då skillnaden mot, vad ska jag säga, Airfix, som jag liksom alltid har varit otroligt förtjust i. Jag förstod ju väldigt, väldigt tidigt att Asterix-modeller, de har funnits i evighet. Alltså fanns de vid en tidpunkt så har de alltid funnits. Och där kan, om vi säger om Tamiya har varit så pass schysst att de har plockat väck sina konstiga grejer mellanåt när de liksom har blivit outdated och ersatt dem med någonting annat. Så det är ju inte förrän nu som Airfix har börjat göra det, och de gör ju inte det nu, utan nu kör de det som nostalgibyggsatser, ger de ut de här gamla grejerna.
Ja, det gör Revell, gör likadant.
Ja, och Revell är, höll på att säga, ännu värre på det sättet. Och det har blivit också en sån här intressant, en sak som jag är intresserad med när det gäller att samla modeller. Att just modeller kan ha vandrat från ett företag till ett annat. För mig har det blivit väldigt mycket historien kring modeller som jag har blivit förtjust i. Och den här saker som att okej, man försökte en grej, det funkar inte.
Och det är, men, där är ju Scalemates fantastiskt. Mm. Det är ju helt enastående.
Mm.
Ja, där kan man verkligen följa historiken.
Ja.
Men det är ju som jag har här liggande till exempel en gammal Rennvall-modell. De gav ju ut 1-72 flygplan en gång i tiden med någonting som de kallar för Aeroskin.
Okej.
Okay. Det vill säga att man skulle, du fick en plattmodell som du sen skulle klä med ett typ ett tyg.
Jaha.
Istället för dekaler så hade du, istället för målade så hade du allting på det här tyget. Eller vad ska man säga, pappret. Som man skulle limma fast då på kroppen.
Men vad tänker du då?
Jag tror det finns ett skäl till varför man har, varför det inte finns sånt nu för tiden.
Nej, okej.
Ja, nu i och sig har det ju kommit faktiskt dekaler som täcker hela maskinerna.
Ja, okej.
Om man vill ha det. Men det är väl sån här liten väldigt udda grejer, och sånt har också tilltalat mig. Förutom att samla Airfix så udda prylar. Det gillar jag.
Jag tror faktiskt att Rickard Andersson har en sån i sin butik.
Du menar en gammal Rennvall?
Ja. Jag tror det är som man ska klä.
Ja.
Alltså till salu i obygd.
Då kan jag snacka med Rickard.
Nej, men jag håller med dig. Vissa, alltså, vissa sådana, det som jag sprang över, en Rennvall Blueprint Models M47 Pattern Tank 1-32 som man kan skjuta med. Så, alltså det, ja gud, det är här, alltså nej, men den är, det var ju tvungen att skapa den liksom. Det var ju så. Och jag har även en del udda modeller, som till exempel jag har en svensk boxning av en tankbåt från Revell. Från svenska SO eller Shell eller något sånt där. Med färg i. Men det är en sån promotion-modell från svenska Shell eller svenska SO.
Det är alltså den här vanliga tankfartyget som de hade i hur många olika utgåvor som helst.
Exakt. Men den är svensk. Och det finns ju flera sådana här roliga modeller. Vem var det som gjorde den här Mercedes i 1-35 Mercedes taxi? Nej, Mercedes, inte taxi, utan Mercedes stabsbil. Inte här Hitlers, utan Otak eller något sånt här. Och den är lite rolig, för att jag har den med speciella instruktioner från Alga och de som importerar den. Och den Mercedesen har aldrig funnits mer än i 1X, och den användes av den, jag tror det var den tyska ambassadören i Tokyo.
Och herregud.
Den är one-off, och så bestämde sig någon japansk modelltillverkare, vi gör det som en staff car från World War II på 70-talet. Ja, eller inte.
Ja, de har ju lite ansvar som bolag att det de skickar ut, att det är rätt och så vidare. Och jag personligen, som du säger, med scale med, så kan man ju älska när vissa har jämfört modeller med varandra och lagt upp dem bredvid varandra. Och att det kan vara sådana enorma skillnader på både utrustning, längd och storlek. Och det är ju förbaskat kul att se.
Ja, men där är, vi ska inte gå in på det här med färger och tamaja. Don't mention the British tank colors. Vad vi gör, det gjorde vi förra avsnittet.
Det gjorde vi förra avsnittet.
Ja, precis, så gör vi inte det.
Vi har haft det traumat redan.
Men en sak som jag faktiskt skulle vilja ta upp när vi pratar om att samla modeller, som jag tycker, det är faktiskt att många gånger läser man, inte minst på nätet, på olika forum, Facebook, att ett visst förakt, man ska inte samla modeller, man ska bygga modeller, det är fult att samla modeller.
Jag känner igen det, men då blandar man ihop just som du säger det här med samlingen med stashen.
Ja, visst. Men det är det. Samla inte på din modell, bygg den. Du har inte riktigt förstått vad det här handlar om det, i så fall, tänker jag.
Nej, det är en helt annan typ av modeller.
Det är också det här att det ska liksom... Det är liksom fult att samla modeller.
Det håller jag absolut inte med om. För mig är min modellsamling, det är mitt eget privata museum här hemma. Och här på, när du nämnde det där udda svenska prylar. Jag vid ett tillfälle bara trillade över en liten låda. Där det står Made in GDR på baksidan, stämplat med en taskig, och det är gjord av VEB Modell und Plastspielwarenkombinat.
Oj, ja, man ser det.
Det är ju alltså en, jag får säga, liten östtysk modell. I skala 1 på 100 av en väldigt tidig draken, en J35. I det här typiska utförandet som på lådor, väldigt anonyma lådor som man såg från Östtyskland när man växte upp. I den månen det dök upp någonting.
Ja.
Och det är liksom, den är minimal den här, men otroligt häftig. Helt felaktig modell. Alltså jag vet inte vad det är för någon halvdassig industrispion som har varit och plockat upp den modellen. Men...
ja, det var ju inte så noga. Och det var ju inte bara östtyska, så det var ju samma med japanerna och Tamaya. Ja. Som sagt, Tamaya var ju plagiatörer. Man kan ju från början, om man tittar på deras Tamayas första M8 Greyhound som kom ut alltså på 60-talet. Så figuren man får med där, det är en kopia på en monogramfigur rakt av. Så att de kopierade hej vilt. Förresten tänkte jag bara nämna igen den här taxin som Mercedesen, kommendörvagen, det var Fujimi såg ut den. Och även Fujimi kallade sig tidigt för Fujimi Mukai.
Det känner jag igen. När du nämnde det nu,
ja. Och den ligger som sagt också i min samling, liksom Max Peerless stora Dragon Wagon.
Nej, men den här udda prylar, det tycker jag om. Och jag kommer ihåg det på 70-talet, tyska Faller, när J35 är östtyskan, var 1 på 100. Faller går ju ut också, 1 på 100 modeller.
Ja, och 1 till 87.
Ja, men flygplan är 1 till 100.
Flygplan också 1-87 för att kunna ha till modell i järnvägsskalan.
Ja.
De har en del.
Ja. Annars 1-100 vet jag det. För jag har här en Henkel 162 liggande här. Och det fanns ju annat sådana här...
En 1-100 var ju, som sagt, Tamaya hade ju sin ganska stora serie med flygplan 1-100. Man hade väl en B-52 och 1-100 om jag inte minns fel.
Ja, det stämmer. De hade många där. Men det var väl också... Heller hade väl en del av de här kadettmodellerna var väl också i 1 på 100, va?
Ja, kadettserien var ju, det var ju väldigt blandade skalor. Ja. Det framgick liksom aldrig riktigt vad det var för skala. Men det var ju fartyg som var typ 1-1200 och när man flygplan som sagt 1-100 och 1-144. Mm. Uller om buller. Det var ju ett svar för att försöka möta Airfix påsar.
Ja, och sen var det just det här liksom kampen om vilket skalenheter som skulle råda, om det var metersystemet eller om det skulle vara det gamla tumsystemet.
Ja, men det är ju här, alltså vad gäller skalorna där, så Tamaya slog ju ut 1-32 med sin 1-35, men de lyckades inte med sin 1-100 slut 1-72, för den var allt för cementerad.
Ja, men å andra sidan så vann de ju fartygsskalorna stort. Dels genom samarbete med flera olika företag som bestämde sig för att nu gör vi ut massor med fartyg 1-700 och sen när man dubblade upp det till 1-350 och etablerade och det. De var ju sig inte först med 1-350, men de dominerade det.
Det beskrivs i den här master modeler väldigt nogsamt hur de sätter sig ner. De hade tre tillverkare, va? Och bestämmer sig för Waterline-serien, och hur de kom fram till det beskriver han också, Tamaya-san, och han kom fram till att de skulle göra det. Och han sa att det var fullständigt unikt samarbete. De delade upp vem som skulle göra vad och så vidare. Fullständigt unikt samarbete på modelltillverkaren.
Ja, Tamaya var ett av företagen, för Jimmy var ett av de andra. Sen kom jag inte upp till vilka det var mer.
Oh.
Ja, vi kommer väl fram till det. Nej, men en annan sak också, just när det, som jag sa, udda modeller tycker jag om, och gamla modeller, alltså jag blir ju förälskad i hantverket till exempel, och boxarten, hur man gjorde lådor. Hittar en gammal modell från 50-talet, då är det ju en papplåda som är klädd med ett, vad ska jag säga, ett tryckt papper, ett tunna tryckt papper ovanpå. Jättevackert och i många fall blanka, fina askar. Och det är ju sådana där saker, det kan jag gå igång på verkligen. Jag har bland annat den här en gammal som heter Trailblazer. Och det är det här tåget The General, 1-87. Utgivare av en väldigt udda firma, Advanced Modeling Corporation i New York. En liten film.
Ja, nej, det film
som, nej, det är en sån här som har försvunnit in i historiens timme. Och även så här gamla modeller från Pyro till exempel. Pyro, det är också så här. Jag är väl hopplös nostalgiker.
Ja, jag har ju en del
mycket 50-talet. 50-talet och början på 60-talet tycker jag är helt fantastiskt. Framförallt med den boxarten.
Både Pyro och bilar 1-32 och omboxade av Lindberg. Jag har lite olika av dem. Tyvärr skulle jag vilja ha Ford, den vanliga Ford kupén, men den är oerhört svår att få tag på. Jag har bara en som jag byggde en gång i tiden som jag ska försöka renovera. För att det finns ju liksom inga Ford personbilar i 1-35. Det finns inga.
Nej.
Nej, det har jag inte tänkt på. Och det finns inga militära man kan konvertera heller till civilt. Nej.
Det är ju tvärtom, vi ska konvertera de civila till militärt. Så att,
ja, okej. Okay.
Vi ska ju ha kulsprutor, det har jag ju försökt förklara. Och jag vill bygga Ford Woodies och andra, och det finns inga. Och det är lite trist, Tamaya, hoppas ni lyssnar på det här, att Tamaya gör den i 1-48, men gör inte den i 35.
Mm. Jag håller på att säga att vi får hålla våra förhoppningar till exempel Miniarter, de där som
och Miniarter och ICM.
ICM, för de har ju kommit med en hel del bilar, även om de inte skriver rakt ut att det är en Mercedes eller en Opel. Så för det kan de ju inte göra av upphovsrättsliga skäl.
Nej. Alltså jag ljög förresten nu, det finns faktiskt Fordar, ett par stycken som kom för några år sedan ifrån Roden. Men de är tyska och De finns naturligtvis på hyllan här, men de är inte riktigt den varianten som de använder, de allierade använder.
Nej.
Ja. Nej, men som sagt, som jag sa, boxart, det är också ett skäl till att samla modeller.
Ja, men alltså, du är helt rätt. Vissa grejer, alltså, om vi då tittar på Heller och Airfix, de har gjort en del, alltså de hade under en period när de hade färdigbyggda modeller som fotograferades.
De var fruktansvärda.
Anskrävliga, alltså har man inte blivit avtänd på att bygga modeller så blir man det när man ser dem. En sån jävla låda, nej, den kommer inte in här. Någon jävla ordning får det vara.
Mm. Nej, men däremot en fin målning av Roy Cross på en gammal Airfix-modell.
Varje dag i veckan.
Det kan man hänga upp som konst på väggarna.
Jag skulle gärna, oerhört gärna haft en äkta Roy Cross. Det hade varit fantastiskt.
Mm. Och det kan vi väl säga till de som lyssnar att skaffa gärna de konstböckerna av Roy Cross. Det är Vintage Absolut. Year och Airfix och även den som jag heter Roy Cross. Det är så otroligt vackert och inte klokt.
Ja, när han slutade jobba för Airfix så satsade han ju på marinmåleriet efter det.
Ja, men det märks ju. Alltså, de fartygen han har gjort, de är ju helt fantastiska. Men samma sak med flygplanen. De är. Mm. Och det är märkligt när man börjar titta på Roy Cross produktion. Hur bred han var. Han kunde göra liksom nästan allting.
Ja, visst. Det var hästar och soldater och flyg och pansar. Och, det är svårt att hitta en favorit. För när man börjar så liksom, valbombaren och flygande fästing. Alltså, så bara liksom plötsligt inser man, jag räknat upp 15-20 modeller som är min favorit. Det är så många boxar som han har gjort som.
Det är så, först tänker jag ju på Ron Volstad för Dragon naturligtvis. Han är ju jätteduktig, det är ju. Men sen tänker jag lite på AFE-klubbs Churchills. De brukar alltid skicka med en lite sån boxart-bild. Och de har jag faktiskt börjat rama in på jobbet. Jag tycker att de är lite sexiga. Nu när man börjar få lite olika Churchills. Men hänger ni upp sånt på väggen också, eller?
Nej, det gör jag inte.
Nej, inte boxarten, men däremot så har jag ramat in de här bilderna som följer med Copper State-modellerna. De
gör likadant. Men mitt problem är att jag får ju hålla mig här i mitt byggrum och jag har hyllor från golv till tak. Här finns inga väggar att hänga upp någonting på.
Aj då.
Ja.
Ja. Nej, men nu har vi pratat en stund om just det här med att samla modeller. Vi har väl egentligen inte kommit någonstans mer än att vi har vurmat för att vi tycker det är underbart med gamla modeller.
Ja, men det är någonstans. Det här jag tycker är så viktigt att samla modeller, att ha dem att titta på de här samlingen med obyggda gamla modeller, tycker jag skänker en oerhörd njutning. Fantastiskt.
Ja.
Det finns ju något som samlar på leksaker också. Jag till exempel Britains och sånt här. Men lika lite som de plockar ut sina gubbar och leker med sina cowboy-indianer, så tycker jag inte man ska bygga de här gamla fina grejerna. För de är för gamla. Och för it's not for building. It's for collecting. Hävdar jag.
Mm. Jag har inte helt med det. Det beror på liksom vilken modell det är.
Ja, där tycker du fel och jag rätt. Och så är det ibland.
Ja, jag hör inte vad du säger.
Nej, men som sagt, jag har en ganska skarp gräns på vad som samlar.
Jag är väl mer bara känslomänniska där. Min samling är ganska så bred. Har den blivit. Men det finns ett par, tre spår i den, ser man.
Men som allting i den här hobbyn så ska det vara plats för alla. Alla har sin infallsvinkel och alla blir lyckliga på sitt sätt. Men alla ska vi respektera varandra.
Men sen, jag kan hålla med dig till viss grej, att man ska inte bygga de här gamla modellerna. Och ibland kan det vara som sagt av rena hälsoskäl nästan på. För om någon har försökt ge sig på en gammal håk från slutet av 50-talet. Alltså du behöver vinkelslip för att ta dig igenom platten. Den är så stenhård. Så det är inte klokt. Men det är också en rolig sak att titta på utvecklingen. Så historikern och ingenjören i mig går igång när man ser, okej, hur har de löst problemen? Hur har de liksom fått ihop själva modellen? Hur har de gjort med kroppshalvor på olika flygplan? För olika företag har under olika tider löst det på olika sätt. Så det är teknikhistoria med.
Absolut, det kan ju, inte minst om man tittar på gamla amerikanska modeller, reveller och liknande, där du har liksom markeringarna på vingarna med stjärnor, alltså där de är liksom upphöjda panel, alltså där märkningen finns. Så att du ska hitta rätt, så den är upphöjd i
plats. Och det var ju barn som var målgruppen. Inte medelålders gubbar.
Nej. Och då var det som är grejen. Då var det ju någonting för barn. Det är inte det. Vi är inte barn längre.
Nej.
Och för mig är det
inte fysiskt i alla fall.
Nej. Men för mig är det ju nostalgi och kul att titta på. Så, och det är väl roligt liksom. Och jag skulle absolut kunna köpa och samla på gamla Revell-modeller. Sen förstår inte jag riktigt vitsen att köpa nyutgivna nostalgimodeller. Den fattar inte jag riktigt.
Men var inte sitt.
Det finns de som trivs med det och det är ju jättekul.
Det är där jag argumenterar. Om jag köper en nyutgiven nostalgimodell, ja, då köper jag hellre, och för att jag vill bygga den, ja, då köper jag hellre originalet och bygger det. För det är bättre gjutning.
Det har du helt rätt i. Men sen köper jag i så fall ännu hellre den den som är 40 år moderna eller 50 år moderna, som är ligger liksom i en helt annan division. Det är lättare att få ett bra resultat på, inte minst.
Nu har jag grävt i min stash här och nu har jag upptäckt och hittat ett gammalt samlarobjekt för mig. Det är en Tamiya, en P Panzer 3 Ausführing M/N. Och anledningen att jag tycker att den är gammal är för att det står en etikett på oss, en prislapp, stor och liten, 36,50. Jag vet inte när den kostade 36,50, men
vad har du för nummer på den?
Den har ibland är det inte alltid lätt att hitta den här. Nu ser vi MM111.
Ja. Det är en gammal modell. Jag ska berätta för dig. Förstår du? När jag var liten och kom till Trelleborg. Och i Leksak City i Trelleborg. Vi hade sommarsuga i Bedinge strand. Och då hade de precis fått in de två senaste satserna med figurer. Och det var de här Officer at Briefing-figurerna. Och du får med till den här Panzer 3:an.
Och
de tyska fallskärmsjägarna. Det var de senaste figursätten. Och de kom liksom... Det hade bara kommit under modellen jag räknade upp tidigare innan. Så det här var tidigt. Den här skulle kunna hamna i min samling. Fast jag har dratt linjen precis före den.
Har du gjort det? Exakt. Precis som du säger. Ja. Här är Madden sprue med de här soldaterna. Och att det är en annan färg på spruen. Den är grå och sen så
bär. Då slängde du in figurerna. Så låg de ju lösa. Men då slängde också in dem i denna. Och fallskärmsjägarna som kom samtidigt, de slängde de in i sin stuggträa. Och både stuggen och panserträan gav de ut som MT-modeller med motor. Om du tittar i den så är det väl möjligt...
Ja, det är uttag för motor.
Ja, precis. Så det var så de gjorde då, de kommit in i detta. Så att jag hade inte panserträan, men jag hade stuggträan och jag hade fallskärmsjägarna. Jag hade de här figurerna. Jag köpte det mesta som Tamiya gav ut på den tiden. Men inte alla tyska vagnar.
Men då har jag i alla fall en raritet här i min stash.
Ja, raritet vill jag bedöma. Det vill jag, nej,
får du ge mig det, Erik,
nej. Det är ingen raritet. Den går att hitta. Men det är en äldre modell, absolut. Men det gjordes under ganska många år. Jag kan inte säga när de men den har funnits länge i produktion.
Ja, regna på min parad där bara. Det går bra.
Absolut, det är helt okej. Okay. Jag bjuder på det.
Tack.
Ja, jag kan väl säga att jag har inte så mycket Tamiya som du skulle vara intresserad av. Jag har en gammal Tamiya Mokai, en Hayate, det är 1-72, det är väl ungefär det jag har. Av de här riktigt gamla.
Hayate, det är något flygplan.
Nej, det är ett litet grönt flygplan som allting annat.
Nej, men jag har ju som sagt två i den här serien om fem. Jag ska bara kolla här, det går snabbt. Jag har Tojo och Hamp, så den har jag inte.
Hayate, det är nummer 4 står det på den.
Ja, precis. Och de jag har heter nummer... Jag ser det inte här, jag sitter vid datorn och bilder på datorn. Det framgår inte där. Men jag har Nakajima KI-44 Tojo och Mitsubishi A6 M3 Hamp. Seirusen och Shoki. Ja. Men det är...
När det gäller gamla Tamiya, de jag är nästan mest glad för att jag har, var jag lyckades få tag på de två metallmodellerna som de gav ut av den här 75-haubiten och 7,5. Ja, men ligger inte den efter din tidsperiod?
Nu är du inne på det som är udda.
Ja.
Det här är udda.
Ja, men det är också liksom, för mig var det udda grejer. För de stack ut i Tamiya-katalogen här, kommer jag ihåg.
Absolut. Den amerikanska haubitsen har jag byggd. Den andra köpte jag inte. Den hade jag från Eski Plast. Men det är ju två modeller jag skulle vilja ha idag. Och bland samling så finns ju även Tamiyas figurer 1-24. De tyska första. De fyra stycken som gjordes i metall. De gav sen ut i plast. Det var ju tre figurer som var uppförstående som kom från deras STK Z251. Och sen så var det officeraren från 88. Allting uppförstående 1-24. Och jag har tre av dem, tror jag. Jag har inte alla, men jag har i metall då. Och sen har utrustningen var ju plast. Sen gavs de ut igen och då gavs de ut i plast.
Mm.
Det är sådana... De två kanonerna liksom. Varför i hela helskotta går de ut dem i metall? Helt obegripligt.
Ja, det är ju så fantastiska gjutningar. Alltså det är
men jättefint. Ändå liksom...
Ja.
De hade kunnat göra det i plast.
Ja.
Och idag som sagt, nu är vi där igen. Jag har Broncos. Alltså den amerikanska från Bronco i plast. Mm. Mycket, mycket, mycket bättre. Så det är ju sällan någonting funkar. Men den var ju den enda som fanns under lång tid. Och den andra tyska pjäsen har också kommit i plast. Från en fråga som gav ut. Jag köpte den faktiskt bara för att jag liksom skulle ha den.
Den fanns ju från Eski under många år.
Och så du den fanns från Eski?
Ja, Eski hade den här 7,5 cm infanterikanonen, den tyska.
Ja, stämmer. Men sen har den kommit på här med året. Kom den i plast ifrån, här ligger den. Vision Models.
Mm.
Men den är lite speciell, för att det var precis som att den nådde aldrig ut till marknaden.
Nej.
Jag har i princip aldrig sett den någonstans. Det var någon som annonserade någonstans, någon tjomme, och sålde den begagnad. Jag tror det var i Sverige faktiskt, på någon, så jag högg den där med två figurer. Sitter med den framför.
Okay, men en sak som är fantastiskt med de här gamla metallmodellerna då från Tamiya, det är just hur de är packade. Att de ligger ju väldigt snyggt på en blitter där. Med delarna tryckta bakom, så de har lagt dit dem exakt på plats och sen dratt på krympplast ovanpå.
Mm.
Så det är väldigt speciellt. Ja. Jag sitter och tittar Vision Models, två stycken Afrikakorsfigurer och både ekorhjul och för motordragning, gummihjul. Ja, inte gummi, men alltså, ja, ni fattar.
Ja.
Så att den är inte dum, men den har liksom helt gått under radarn för många. Den kommer här om året.
Ja, nu är det lite självsvängningsmod här nu, gubbar. Men,
Nej, men om vi bara styr upp det lite, vi ska snart avsluta. Erik?
Nej, vi fortsätter prata en timme till.
Ja, det går bra. Det går bra.
Ja. Nej, men Erik, jag tänkte att om vi nu ska tipsa, då, om det är några som lyssnar på oss som tycker att ja, men det här är, jag skulle vilja ha lite gamla modeller. Vad ska man leta efter gamla modeller?
Alltså, ja, alltså, först och främst vill jag bara slå ett slag för, alltså nätet finns ju, men det finns också ett antal böcker som du pratar om Roy Cross och sånt. Och det, historikollektioner till exempel är ut en jättefin bok om Heller. På franska naturligtvis, men ändå, där är bilder och man kan ändå kolla lite, där är årtal och tabeller och sådär. Och de här Tamaya,
de har dessutom böcker både Eski och Matchbox.
Samma exakt, förlag. Exakt. Och du har The Revel Story om Revel till exempel. Och det finns flera böcker. Jag tror jag har tre stycken böcker om... eller en, två, jag sitter och tittar. Tre stycken böcker har jag om Airfix. Ja. The Boys Book of Airfix och så vidare. Det
ja,
finns...
den senaste som kom ut som är riktigt bra, det, en genomgång, det är den här 60 Years of Airfix Models.
Då säger vi om jag har det. Jag har Classic Kits med Arthur Ward. Det är diverse. Celebrating 50 Years. Ja, just det.
Det är den. Den har kommit ut igen. Men vi har 60 Years of Airfix Models skriven av Jeremy Brook. Den är en noggrann genomgång år för år. Vilka modeller som gavs ut.
Det är den också, i sig, Celebrating 50 Years of the Greatest Plastic Kits in the World. Den gavs ut i, jag tror jag fick den av någon, men alltså någon återförsäljare eller något sånt där, men det är just de här, och det är samma i Hellers bok där, att det finns, det är skönt att kunna se och kolla och sånt, så det är en sak som jag skulle vilja rekommendera någon som vill börja samla på någonting. Och sen finns det ju som sagt Facebookgrupper som denna här som jag är med i, till exempel om Tamaya, men det finns ju alla möjliga olika. Sen bara ska man handla. Ja, håll ögonen öppna på swap meets tävlingar. Vi har inte på C4 privatförsäljning, men jag lyckades ju hitta oss en tysk återförsäljare, George Wallis, för 2 år sedan, 4 stycken ett Heller slagskepp och hangarfartyg som jag köpte för 1000 spänn för alla 4. 1-400 va, tror jag.
1-400 brukar det heller vara, ja.
Ja. Så att, och sen när man är ute också när man är ute och reser och man går in i någon liten leksaksaffär eller någon hobbytik, ibland finns det de här gamla modellerna, ligger lite skymundan, och ofta är de inte speciellt dyra. Men jag tror att man ska fokusera. Jag tror att det är bra att fokusera på ett märke eller någonting speciellt, om man vill bara bygga trafikflygplan, samla på trafikflygplan eller sådär. Hobbybokhandeln är en lysande ställe att hitta saker på, men ett ställe som hobbybokhandeln som är bra, de vet också att saker och ting är värda många gånger, så allting är liksom inte klippt, det ska man inte tro. Nej. Sen här finns det ju som sagt som den här som utställningstyker som är makalöst. Jag menar, jag gick ju hem med 105 modeller. Av dem var 80 modeller, samlarmodeller kan man säga.
Och sen kan jag säga det att ofta ser man på Tradera, det står att det är gammal modell. Och sen är den från 95.
Ja,
så precis. Det, kolla ScaleMate, alltså jämför bokstart och så vidare. För det är ofta folk skriver gammal modell. Men det är väl så att nu tycker man att allting för sekelskiftet är gammalt.
Ja, och det är, alltså, för att det ska bli vintage så pratar vi 70-tal och äldre. Ja. Annars är det inte vintage. 80-90-tal, ja, det är gammalt, men det är liksom bara gammalt. Det är liksom inget, ja, nej. Utan det, du ska 70-tal och bakåt liksom, för att vi ska snacka. Sen ska man inte tro att här är värde, de här grejerna. Det finns i princip inget värde här i de flesta modellerna. Men åk till Japan. Japanska modeller, sälj det där. Det är som jag sa till dig, Fredrik. Jag hade kunnat packa ner en av mina tumma resväskor som jag ändå hade när jag åkte till Japan. Med gamla Tamai-modeller. Och kunde jag ha finansierat hela vår resa. Det är jag helt övertygad om.
Nej, men det är också en sån där sak att det är många som ser då att oj, den här modellen, då slår de kanske och ser på eBay att då kostar den motsvarande 1000 kronor eller någonting. Ja, visst. Mm. I USA finns det någon som begär 1000 kronor för en viss modell.
Mm.
Men det innebär inte att personen i fråga får den såld. Och för det andra, nej, det är nej. USA.
Nej, nej.
Och att få iväg någonting till USA också. Mm. Och hela den processen, nej, man vill inte ge sig på det. Eller att köpa den från USA. Det kostar ju hur mycket som helst.
Ja visst, jag har ju vid ett tillfälle, det är ett tag sedan, när jag inte hade så där himla mycket pengar och köpte modeller för på 90-talet var det. Då köpte jag ju och hade äldre modeller, gamla Airfix monogram och sånt här, som jag skickade till en kontakt i Hongkong. Och han skickade, vi bytte en mot en i princip, han skickade modeller från det nystartade företaget AFV Club därifrån. Och jag har sedermera varit och hälsat på den här killen i Hongkong. Och han har ju butik för vintage-modeller.
Mm.
Så att det finns ju marknad, men inte här i Europa och vidare. Men i Hongkong och i Japan framförallt finns det marknad för vintage-modeller obyggt. Ja.
Nej, det är en internationell marknad och då, att ge sig in på den, det är kanske inte det första man gör.
Nej, men man ska samla för att
betala dem, ja, och att betala de priserna som de begär på eBay och liknande för gamla vintage-modeller. Nej, det gör man inte.
Men det finns ju mycket ute, framförallt Airfix och Frog. Det kan du hitta, alltså du kan ju hitta fortfarande tidiga Airfix, alltså inte typ 4 utan ännu tidigare och påsmodeller och sånt för 10 kronor styck på swapmeets och liknande. Det går.
Ja då, visst. En hundralapp för en Airfix-modell från typ 1965. Det ser man ju ofta. Ja. Man kan bläddra igenom det är inga pengar.
Nej, alltså jag vet ju när vi hade ju en försäljning här i när var det? Vintras, ja, december var det då. Vi sålde en samling. Och där fanns mängder med vintage-modeller från Airfix och Revell och de såldes för 10-20 kronor.
Ja.
30. Alltså det var inga pengar, men de gick ju också på några timmar och det var det som var meningen. Så att det finns ju möjlighet att hitta billigt. Och man kan även i butiker som Hobokanden och andra hitta de här modeller som är billiga. För att, och ett märke som, skulle jag börja samla någonting ny som jag känner att som det verkar finnas gott om billigt, så har jag samlat Frog.
Mm.
För Frog verkar inte, Airfix är det många som vill, men Airfix finns fortfarande också att få tag på. Men Airfix och Frog, Airfix har alltid funnits mycket, men Frog finns också mycket. Det verkar inte vara så många, jättemånga som är intresserade av dem.
Nej, Frog har hamnat i skymundan bakom Airfix, men de har en hel del fantastiska modeller.
Oh ja, det finns en stor skara följare, Frog-följare, det gör det. Men de går absolut att hitta. Tamaya tror jag är lite svårare. För att ska du ha Tamaya och det ska vara vintage, så det är lite svårare att få tag på de här. För det är ofta lite stora och lite dyra. Alltså sådär. Det är, ja. Och det är ju också så att så fort du säger Airfix, så fort du säger Tamaya, så blir den högre prislapp.
Det är precis som någon säger Aurora, så åker också priserna upp. Men det finns, som sagt, det finns Aurora, Och det, så är det ju med alla grejerna. Bara för att det är ett visst fabrikat så innebär det inte automatik att de är dyra. Utan det är när, vilka boxningar och så vidare. Ja. Man måste läsa på en hel del. Och sen i slutändan så ska det vara, vad känner jag för? Vad har jag en anknytning
till? Ja. Absolut. Visst är det så. Och man ska ju göra det här för att det är kul. Inte för att tjäna pengar. Det är, då är man ju ute och turnerar, för att det gör man inte. Här tjänar man inga pengar på detta.
Nej, då kan man samla Magic-kort istället, höll jag på att säga. Det är nog mer pengar.
Jag vet inte vad det är, men det är säkert coolt.
Ja, jag kände en kille en gång. Han finansierade sina studier genom att sälja del av sin Magic-kortssamling.
Okej.
Okay. För många herrans år sedan.
Ja, nej, det vet jag inte vad det är, som sagt. Nej.
Men, tamla kort som man kan spela med.
Ja, jo, vi har talat om något sånt.
Mm. Men du kommer ihåg när vi växte upp så hade vi filmisar.
Ja, filmen som kom ihåg, då skulle jag stort se.
Mm.
De gamlisarna.
Ja. De skulle helst vara med här lite laminerat.
Just det. Glansiga, men stort se. Exakt. Mm. Ja. Nej, men samla, jag tror nog att de allra flesta modellbyggare har lite av en samlargen i sig.
Ja.
Sen är det en del som inte vill kännas vid det och tycker att det är fult att samla.
Ibland kan det vara bara att man har hakat upp sig på någonting. Att, ja, men det där skulle jag vilja lösa. Det där museet. Mm. Eller för vissa modeller som man har hört talas om och aldrig sett, till exempel. Och då kan det vara en liten fix idé.
Men för mig, alltså, jag menar, jag har ju alla Tintins samlade album. Jag har alla Linda och Valentins samlade album och sådär liksom. Det måste jag ha. Mm. Sen har jag ju också alla Copper State Models pansarbilar. Man måste. Och sen ibland, det blir lite tokigt ibland. Det finns en historikollektion har en jättefin encyklopedin om franska armén under andra världskriget. Och det finns 9 delar hittills i den. Det är bara det att 5 av de 9 delarna handlar om Maginot-linjen, och det är ju så där intressant. Men jag måste ju ha den komplett, så därför måste jag ju ha Maginot-linjen. Ja, men vi är olika där. Men ibland måste man ha. Det måste vara komplett.
Men Erik, om vi ska knyta ihop den här säcken nu. Vad är din heliga graal som du skulle vilja ha när det gäller?
Jo, det ska jag berätta. Och det är udda. Men ni kommer inte bli ett dugg förvånade när jag berättar vad det är för någonting. Det är en modell jag hade som liten. Som min bror köpte i Leksak City Trelleborg. Som förstörde mitt nej totalt. Han köpte faktiskt en Aurora-modell. Det är en av de få Aurora-modeller jag har ägt. Och ägt. Jag stal den av min bror. Nämligen Rat Patrol.
Okej.
Det är alltså ett set med 2 jeepar. 1-87. En Panzer 4 och en Panther i möjligen 1.87, möjligen lite mindre. Jag tror de är 1.87. Ett antal amerikanska infanterister. Ett par karaktärssoldater som ska stå i de här jeeparna med kulsprutor. Jeeparna är för övrigt M38-jeepar. Som är då från den här serien, tv-serien The Rat Patrol. Som var amerikanernas sätt att göra tv-profit på SAS. Där de åker omkring med sina jeepar med 150 cal och skjuter sönder stridsvagnar. Och sen fick man med 5 eller 6 sanddyner och några palmträd. Den skulle jag vilja ha igen.
Mm.
Så är det någon där ute som har en sån, så hör av er. Jag har blivit erbjuden en gång att köpa en. Men den var inte komplett. Och de skulle också ha då typ 700-800 spänn för den, vilket är trams. För den är inte värd. Och definitivt inte om den inte är komplett. Men den skulle jag vilja ha.
Ja, för min del så är det kanske inte någonting som spektakulär grej. Det är ju, jag vet precis vilket sätt du hänsyftar till. Det är väldigt coolt. Nej, ja. jag har faktiskt, min heliga graal, det är en gammal Airfix bil i 1-32 faktiskt. Det är nämligen så att det har funnits under många år en modell av en 1926 Morris Cowley.
Mm.
Men den Morris Cowley, det är alltså den tvåsiffriga varianten, den föregicks av en annan modell av en modell från 1923, också av en Morris Cowley. Men det var, vad ska jag säga, fyrsiffrigt, så när man skulle göra den här 26an så slaktade man helt enkelt formarna till 23an.
Okej.
Okay. Så den har inte funnits alltså sedan mitten av 60-talet någonting, den där modellen.
Mm.
Och den är en sån där helig graal.
Nu går jag ner i min källare där jag har min samling.
Åh, oh, herregud. Och så, kom inte att säga att du har en Morris en 1923.
Jag ska kolla. Jag för mig har någon i alla fall.
Ja, den är blå kaross på etiketten.
Vi ska se här. Jag ska bara komma till här.
För 26an har jag. Men 23an.
Ja, det hade ju varit snyggt.
Jag kan säga till er andra att om Erik har den 23an liggande där, så kommer han behöva bättra på inbrottsskyddet.
Mm. Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Tyvärr. Jag har varit sugen på en Morris Cowley nämligen, för att den tror jag precis som Prince Henry också användes som även militärt. Så det är därför
mycket möjligt.
Ja. För jag har skaffat Prince Henry Vauxhall i en gammal boxning här, och jag har några andra från den, och jag har även några Pyro bilar 1-32 och sånt här som jag. Men nej, tyvärr.
Nej.
Hade jag haft den så
då
hade du kunnat få titta på den.
Klämma lite på den.
Ja.
Mm. Ja, ja. Nähe. Christian Lidborg och Erik Westberg är ni fortfarande vakna?
Vad är det? Och en hade jag glömt bort.
I allra högsta grad vakna är vi. Verkligen. Det är vi. Jag sitter ju ändå och skulpterar här. Det är ju min nya faiblesse. I lera. Så att för mig är detta utmärkt. Fortsätt ni att prata.
Det är livepod här för er.
Ja, precis.
Och Westberg, hur går det för dig då?
Jo, jag sitter med mitt hus här.
Ja.
Jag håller på med en hängränna nu.
Mm. Ja. Nej, jag tror vi slår nytt rekord i längd på avsnitt den här gången också.
Okej.
Erik, du har bra inflytande på podden. Vi får långa avsnitt med dig.
Nej, det är, jag kan som sagt prata hur mycket som helst. Du kan fråga vem som helst i C4-styrelsen om den saken.
Men vi får fortsätta en annan gång och fördjupa oss.
Absolut.
Det kanske är så att du får återkomma och berätta hela Tamias historia vid något tillfälle.
Nej, det kan jag nog inte, men ja. Mm.
Ja.
Men är
du... Än kan du inte det.
Nej, det kan jag verkligen.
På småningom.
Ja. I så fall måste någon köpa den där boken med åt mig i Japan som jag inte som missar.
Ja, men det är nog folk har hört, så de är på fallet och jobbar på det.
Mm. Ja, det är bra. Det är bra.
Ja.
Men mina herrar, tack så mycket för ikväll, får vi säga.
Tack. Och tack.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, tack Erik.
Det var roligt att ha med dig här, Erik. Tack för att du ville vara med. Och tack till alla er som lyssnar fortfarande. Jag höll på att lyssna på det här avsnittet.
Ja.
Ja. Ha det gott nu allihopa.
Tack detsamma. Hej. Hej.
Hej.